Ellen, stämmer det att du är Mr. Ripley i Italien just nu?
Jag har tagit en annan identitet och går runt här på stranden och mördar folk. Det är vad jag gör. På ett ungefär. Ja, här är jag i en liten turistort och det, liksom den här säsongen har inte riktigt kommit igång ännu.
Hur är det i Borgo, Biffen?
Här är vackert och underbart som alltid. Här sitter jag på soffan och tittar på katterna, så tittar på mig.
Jag kommer att prata om stalking. Jag har sett Baby Reindeer och Following av Christopher Nolan. Och jag tänker fundera på att varför stalking eller olaga förföljelse är så otroligt fascinerande. Och jag har också funderat på att varför är inte jag själv en stalker? Det finns vissa element där som tilltalar mig. Trots att det här är ett brott och trots att det här är helt förskräckligt och jag är i princip emot det. Nej, jag är helt emot det. Man ska inte göra det.
Det kräver ganska mycket tid att stalka. Kanske det är det att du är lite lat helt enkelt.
Ja, det är vissa element som jag på riktigt alltså helt enkelt avundsjuk på. Jag är lite skäms när jag säger det, men jag ska förklara det sen. Och Ellen, jag vet att du idag kommer att prata lite om ett systerämne, skulle man kunna säga, eller hur?
Ja, jag ska prata om hatscrolling för att jag har läst en bok som handlar om det. Ska jag säga vilken bok också?
Ja, alltså du måste nästan säga, för det här är den där it-boken som alla läser, som man ska läsa
ja,
just nu.
Jag har läst, jag är ett fan av Sheena Patel.
Och Biffen, du har spanat in kristendomen.
Ja, jag tycker att kristendomen har nu liksom ploppat upp lite här och var, så jag har lite funderat på det, att varför är kristendomen så populär mitt i allt igen?
Det är inte bara kristendomen som är hett nu våren och sommaren 2024, utan stalking tänker jag säga nu, men om jag skulle skriva så skulle jag skriva stalking. Men jag tänker nu använda det engelska uttrycket. Olaga förföljelse, det är otroligt hett sommaren 2024. Plötsligt har man till exempel bestämt sig för att damma av Christopher Nolans regidebut från året 1998. Och det här är en svartvit film som heter Following. Och den handlar om en man som förföljer personer. Och den här kommer att ha biopremiär nu 10/5 i Finland, åtminstone i de största städer. Det är alltså hans första spelfilm, svartvit. Och där är då en författare som sitter hemma och försöker skriva. Inte som Ellen som är i Italien och skriver, utan antitesen, han är hemma och försöker skriva. Och det går trögt. Och då bestämmer han sig för att börja gå runt på stan och förfölja människor för att få lite mera inspiration. Och det funkar, det kan jag säga. Han får spänning i livet och mer att skriva om. Är ni taggade på den här filmen?
Den låter som en skrivövning vi en gång fick på en skrivkurs jag gick för många år sedan. Så fick vi liksom en skrivuppgift i att vi skulle gå ut på stan och hitta en person som vi skulle lite sådär lätt följa efter en stund och sen skriva någonting utgående från det. Men vi ska hålla oss inom laglighetens ramar, obs. Men gör det. Alltså jag brukar inte vara taggad på Christopher Nolan-filmer, men det låter ju... Men alltså den har inte haft biopremiär tidigare. Alltså jag bara...
Inte vad jag vet. Det var nog den som gjorde honom sen att tog honom till Hollywood. Men det här är en ganska... alltså så väldigt tidigt i hans karriär. Så jag betvivlar att det någonsin har gått upp på bio. Och vet du vad? Det var så roligt, Ellen, att du sa skrivövning. För att när jag tittar på det, jag studerade filmvetenskap i London ett tag på UCL. Och där skulle vi skriva manus till filmer. Och de var just sådana. Alltså det jag tänkte när jag tittade på det, att det var nog mycket bra, men det var också väldigt studentaktigt manus. Att man märker att det här är mycket ung Christopher Nolan som gör någonting. Och det här är liksom ett av mina bevis på att det är stort nu. Ett annat exempel är Dokument inifrån, Stalker, en tredelad dokumentärserie av Johannes Hallbom. Och den hade premiär på hösten i Sverige. Men nu, för en vecka sedan, så finns den också att titta på Arenan.
Den är helt sjuk!
Ja, man blir ganska indragen i den.
Ni har båda
ja,
sett den?
Ja, verkligen. Ja, den är helt galen.
Vad är det som är galet med den?
Att han inte fattar. Det är liksom, det är helt otroligt. Han säger ingenting åt någon. Han fattar inte vem det är. Och liksom, lite spoiler alert här nu. Men sen liksom genast när han börjar berätta om det här som han är utsatt för. Så alla liksom, hans tjejkompisar är sådär att hej, jag vet vem det är. Det är liksom såhär, fråga någon som tittar på true crime. Fråga någon. Be om hjälp om du blir stalkad. Be om hjälp av din kompis som tittar på true crime. we'll solve it, 2 minuter, inga problem. Plus att här också Occam's razor, det mest logiska svaret är alltid det som är rätt. Det är liksom det som du först tänker på, det är den.
Jo, jag tycker att det som mer är liksom en fascinerande dokumentär om det manliga psyket och vilka liksom, ja. Alltså hur långt man låter det gå för att man just ber om hjälp eller berättar,
ja,
vad det
precis.
Handlar om. Än att, alltså jag menar, jo, det är också sjukt att hon som stalkar honom då, stalkar honom på det här sättet. Men jag tycker mest det där just att han bara sådär, ja, det höll på som i flera år för han ens liksom nämnde.
Exakt.
Fast jag kände tyvärr igen mig. Jag har blivit utsatt för det här några gånger. Och de har nu egentligen, när jag började tänka efter på det, varit ganska grova. Men inte har jag berättat om det åt någon. Och inte för att jag skulle...
Alltså vänta lite, vad är det du sitter och säger, Anna? Har du varit utsatt för det här några gånger?
Ja, inte så här grovt och inte så här länge. Men alltså, nog ganska grovt när jag började fundera. Men, att, men jag vet inte riktigt, alltså stalking heter det om den som blir utsatt lider av det. Jag har inte riktigt lidit av det så mycket. Utan
du har bara varit så att, uppmärksamhet. Jo. Men usch, vad hemskt. Alltså, har du liksom fått texter eller har någon liksom stått utanför din lägenhet? Eller? Nu ska vi inte ge idéer åt någon.
Alltså,
här,
vissa saker vill jag inte prata om för att jag är rädd när man pratar om det, att man framkallar det, att de aktiverar sig igen. Men jag har varit med om det ganska många gånger. Men som sagt, det har aldrig varit... En gång så måste jag göra min adress hemlig för att jag var lite oroad för att det skulle hända något med min partner. Eller har ni varit utsatta för det här?
Nej, alltså...
I wish...
Inte på det här sättet, inte så att det någon gång har varit direkt obehagligt, men som lite sådär semi-offentlig person, så vissa som kanske är kontaktsökande på ett ganska gränslöst sätt, men det har nog liksom varit ganska sådär lätt att säga ifrån då. Men...
Nej, jag säger bara helt kort, för det är ganska många exempel, men jag har jobbat jättemycket i direktsändning och det är en väldigt vanlig grupp som ofta blir utsatt för stalking. Och det läskar vara väldigt vanligt det här. Det var en man som jag kände från förut, så han började tro att allt vad jag sa i radion var riktat till honom. Och jag började fundera lite på att vad jag skulle säga, för att jag tänkte så att han inte kan misstolka det. Men sen till slut så började jag förstå att han tolkar vad jag än säger som att jag pratar direkt till honom. Så sen när jag insåg det så slutade jag nu bara läsa meddelandena. Det var inte så farligt. Men nu när jag såg den här stalker-serien så började jag komma ihåg de här sakerna. Och framförallt när jag såg på den här Baby Reindeer, som är vårens stora samtalsämne, så kom de här minnena tillbaks. Jag vet att ni båda två har sett den. Har ni någon så här spontana utlåtanden?
Jag måste medge att jag tittade bara 2 första episoderna och sa att jag orkar inte. För att jag tyckte att han var jätteosympatisk. Och det är också samma sak, att säger inte emot. Jag fick så dålig feeling av honom för att han dejtade den här sin flickvän, men han vill inte dejta henne offentligt. Han liksom så här skäms för henne. Och det är också sådär att you're a douche. Liksom, I don't care. Så jag orkar inte titta på det.
Jag tycker inte att den är så bra som folk säger att den är. Inte kanske för att... Alltså, jag gillade det där att det inte fanns någon tydlig skurk och inte någon tydlig liksom vem är offer och vem är offer för vad. Men jag tycker liksom att det har blivit en sån här, som att det är någon slags så där folk så här försöker överrösta varandra. Oh my god, vilken insats. Oh my god, det här, och jag blir alltså igen nu, det här är ju också verkligen någon sån där, det här är så typiskt jag att jag inte bara kan vara så där, men jag blir också så där, ja, men alltså jag vet inte, jag tycker bara inte riktigt att det var som så en så världsomvälvande upplevelse att titta på det.
Nej, och det är alltid dåligt med det här överhypande, för att jag tycker att samma hände med Saltburn också, att alla hypade så sjukt mycket, så när man tittar på det så var man så rätt, men att liksom, come on.
Någonting med det här liksom att folk tycker att det är en så otroligt bra beskrivning av sexuella övergrepp och bla 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 bla, vilket det finns bättre skulle jag vilja säga. Hon heter Mikaela, det kom för några år sedan, en brittisk, en svart tjej, I Will Destroy You.
Ja,
den var jättebra.
Om man vill
var
se
jättebra.
En miniserie om sexuella övergrepp och liksom den här, vad ska vi säga, hur icke-svartvitt det är, så tycker jag man ska se det. Men sure, Anne, vad tycker du om det?
Men Ellen, orkar du se alla avsnitt?
Nej, jag har inte sett sist så.
Det är alltså en miniserie, 7 avsnitt, och regisserad av Veronica på finska och de sista avsnitten är av Josefine Bornebusch och den är faktiskt bättre i slutet än i början.
Men kanske jag måste se, för jag har sett typ halva.
Ja, samma.
Nå, folk säger, de flesta har sagt att det var tungt i början och många har lämnat den. Jag var väldigt fascinerad av hela den här storyn. Den var väldigt obehaglig, men jag tyckte det var extremt välgjort och kanske därför att den var så konfliktfylld. Den väckte jättemycket känslor och för mig, jag kände sympatier både för offret och för den som var den här stalkern. Alltså, grundberättelsen, det här var först en pjäs som handlar om antikomikern Richard Gadd och hans år som ett stalkingoffer. Vad menar jag med antikomiker? Har ni hört det här begreppet tidigare?
En komiker som inte är rolig kanske? I don't know.
det är humor som inte är rolig. Och den är rolig för att den inte är rolig om den är rolig. Och istället för en punchline så berättar man då något som är seriöst eller absurt. Och det är den här överraskningen i det att det inte är roligt som gör att det ska bli roligt. Det är alltså antihumor och vissa människor avskyr det för att det är också väldigt, det blir jättelätt pinsamt.
Oh, det låter, okay. Alltså det låter bara som bortförklaringar, så här stand-up-komiker som inte lyckas. Jo, men det är
precis.
Antihumor. Okej. Okay.
Precis, du säger att ni fattar bara inte. Ja.
Det ska jag säga nästa gång min bok får dåliga recensioner. Jo, men det är antilitteratur, ni förstår inte.
Ja, vad bra, det är den här genren antilitteratur. Men jag började tänka på Andy Kaufman. Jag vet inte om han nu själv kallar sig för antikomiker, men Andy Kaufman skulle kanske kunna vara att det är sån här humor som är, det känns nästan lite elak och ja, den är inte rolig. Nå, en av orsakerna till att det har blivit rubriker kring den här serien var och varannan dag är det att fans som har sett den här serien har börjat undersöka att vem är den där riktiga stalkern som är förebild för stalkern Marta i den här serien. Och så finns det också då en sexualförbrytare som man försöker ta reda på att vem är han i det verkliga livet. Och det är inte så jättesvårt att ta reda på vem de här personerna är. För Richard Gadd, som spelar sig själv i serien, men som kallas för Donnie i serien. Så han är född i Glasgow år 1989 och han har hållit på med teater och humor. Och de där kretsarna är inte så jättestora. Och sen vet man den där pubben han har jobbat på i London, så man får ju nog reda på att vem som det handlar om. Och det är kanske också den här seriens stora nackdel, att den är så fastbunden i verkliga händelser. Att den här kanske, man har gjort reklam för att det här är hans riktiga story. Att det är svårt att se på det.
Det börjar ju också liksom med att this is a true story.
Aj, det är nu till det. Och det tycker jag kanske gör den lite eller mycket svagare och framförallt problematisk. Att jag kan inte se på den bara som fiktion och jag tror att jag skulle kanske... Kanske till och med skulle tycka sämre om den om jag bara skulle se på den som fiktion. För då skulle jag börja fundera mer att hur den är uppbyggd och den är väldigt ologisk på något sätt. Och man kan inte riktigt förstå huvudkaraktärens bevekelsegrunder. Att han, ja, man fattar inte riktigt varför han gör som han gör. Och nu när jag vet att det liksom handlar om verkligheten så tycker jag bara att det är bra. För att i verkligheten så är en människa ofta irrationell. Men hur som helst så... Richard Gadd har gått ut och bett att snälla sluta kolla att vem är de här riktiga människorna. Det är inte det som är pointen med det här, att nu gör ni samma sak som den här serien handlar om. Och det finns en kvinna som har gått ut och sagt att hon är inte stalker, men hon ska stämma Netflix för att hon hängs ut som den här personen Marta. Hon liknar Marta jättemycket och hon är har samma utbildning och allt är samma med henne. Hon säger att hon är inte stalker, men det är intressant att hon har själv gått ut och sagt att hon inte är stalker. Och hon säger också att hon är snygg och att han är ju ingen Brad Pitt, att varför ska hon stalka honom? Och igår så hände det något riktigt hemskt med mig. Jag får in på hennes Facebook-sida. Jag vet inte om jag ska säga vad hon heter. Men jag gick in på hennes Facebook-sida och hon håller på alltså på ett galet sätt. Att jag får nästan sådana PTSD när jag ser hur mycket hon postade på Facebook. Och den här riktiga Marta, så hon lär ska ha skickat till Richard Gadd. Lyssna på det här. Alltså 40 000 e-post.
What?
Sent from my iPhone. 40 000 e-post. Alltså... under kanske då loppet av, var det 3-4 år. Och sen
oh my god.
740 tweets och sen över 350 timmar med sammanlagt med alltså ljudmeddelanden. 350 timmar! Om någon skickar ljudmeddelandet med så blir jag störd. Om det ens är en minut så blir jag helt deprimerad.
Ja,
hur ska jag kunna lyssna på det här? Och sen är nu 45 Facebook-meddelanden. No, det var inte så mycket. Men sen 100 sidor text i brevformat till Donny. Eller då Richard Gard. Nu har Stephen King också dragits in i det här. Har ni hört om det?
Nej.
Han tyckte så jättemycket om den här serien. Så han började skriva det på X. Och sen skrev han också en essä om det. Till The Times of London. Och att han älskade den så mycket. Den påminde om hans bok Misery. Som sen också blev film år 1990. Mm.
Den är så bra.
Jag måste se på den på nytt. Har du sett den, Ellen?
Ja, men det är länge sedan. Men jo.
Kathy I'm Bates. Your number one fan.
Är det inte Kathy Bates? Nej, vad heter hon?
Ja,
Kathy Bates. Misery. Och det där han sa att den här är så bra att han är glad att Misery kom 1990 för att om den skulle komma nu så skulle folk tro att han har kopierat Baby Reindeer. Och sen hade den här kvinnan då som man tror att det är den riktiga Marta men som säger att hon har inte stalkat honom. Och så hon skriver på sin Facebook: If this twerp Stephen Ding Dong King tries to do a movie horror killer dear, I'm suing him. Hon skriver också den här som jag har scoutat fram, så hon skriver också på samma sätt som den här kvinnan i serien att det är vissa svåra ord är helt korrekt skrivna och sen lätta ord är felskrivna. No, i efterdyningarna av Baby Reindeer så har man nu pratat väldigt mycket om olaga förföljelse och stalkning. Och det här är någonting, alltså det är ju jättebra, för det är någonting som man inte har pratat om. För att folk skäms ofta, alltså offer skäms, för att man känner att man har varit på något sätt medskyldig. Och det här kan jag känna igen, alltså i den här tv-serien så börjar det med att han bjuder henne på te. Och sen är han också väldigt smickrad av uppmärksamheten. Mm. Och då kanske man inte går till polisen eller man liksom vill inte anmäla det här. Men jag läste nu på Svenska Yle så vi har många fina artiklar av Saga Mannila som handlar om olaga förföljelse. Och där skriver hon att det hela tiden kommer fram mer och mer fall av det här att folk går lättare och lättare berättar om det. Och i fjol kom det 909 saker som, fall som brottsanmäldes. Och det här är alltså ett brott i Finland som du kan få upp till 2 års fängelse. Så man ska absolut...
Okej, men vad är olaga förföljelse? Alltså liksom sådär...
Asking for a friend. Så att vi vet att vi inte ska göra det. Ja, precis.
Det handlar om oönskad kontinuerlig kontakt. Att du, och också, det är jätteviktigt att man säger till den här människan en gång att jag vill inte ha kontakt. Sen orsaken varför det här blir allt mer populärt är det att det är mycket lättare nu än det var för bara 15-20 år sedan att stalka någon, att du får reda på så väldigt mycket digitalt.
Och, folk tänker ju inte ens på det där att till exempel vart du bor, så det är ju ganska lätt att bara titta på bilder som folk sätter på social media, att de sen kan därifrån räkna ut att vart du bor och så här.
30% av 16-74-åriga kvinnor och nästan 19% av männen i samma åldersgrupp som har upplevt det här i någon form. Och det blir bara vanligare och vanligare och vanligare. Nå, det här är alltså ett brott, det här är helt förskräckligt och folk alltså kan få livet helt förstört av att bli utsatta för det här. Alltså det innebär en enorm stress. Jag tycker att det positiva med den här serien, förutom att jag tyckte att den var faktiskt väldigt bra, så att man pratar om stalking och att folk kanske då lättare anmäler det och berättar till sina vänner att de inte blir liksom som den här Felix i den här tv-serien, dokumentären.
Verkligen.
Det är det sämsta du kan göra, att sitta med dig själv och inte prata om det och fundera, grubbla för dig själv, för att det blir liksom så psykiskt påfrestande att man inte kan tänka klart. Så viktigast är att prata med någon. Men ni säger båda två att ni har inte varit liksom, ni har fått kanske folk som ofrivilligt har kontakt, alltså att ni har fått mera kontakt än ni skulle önska och sådär, men att det inte har varit på det sättet att ni skulle måste anmäla det. Men har ni själv stalkat någon?
100%.
Ja, men stalka på sociala medier och sådär, kolla vad någon håller på med. När
jag och mina vänner var yngre, alltså när vi just hade fått körkort och sådär, så brukar vi ofta så här köra runt och liksom hitta adresser på typ så här killar vi tyckte var snygga eller sådär. Bara för att se var de bodde eller så. Inte så att vi satt där och liksom sådär lurka, men så att man kanske körde förbi varje kväll man var ute och kör eller sådär. Jag vet inte om det räknas som stalking. Ja, ja. Det var ju inte så mycket kontaktförsök som i någon slags bara sådär, ha någonting att göra. Men ja.
Nej, det där gjorde man ju också, det kommer då typ högstadie och sånt här, så man tajmar allt. Vi gick alltid på kvällspromenad med min bästis och vi alltid så till att vi gick liksom på något sätt förbi där och vartan där, så vi var förtjusta i bunden. Så nu lyser det där i köksfönstret. Men jag inte något desto värre har man nog kanske inte hållit på med.
Men alltså, ja, men man kanske inte ska ge upp som stalker heller. Alltså, han holländare som stalker Agneta Fältskog, de gift ju sig.
Gud, ja, det är helt sant. Det
eller
helt
gift
sant.
De sig, eller var de bara tillsammans. Men i alla fall, ja, så precis. Don't give up, stalkers.
Det är sant.
Gert van der Graaf heter han, som stalkar Agneta Fältskog. Och om ni vill se så finns det på Prime Video Take a Chance, en dockare från 2023, där Gert berättar alltså vad som rörde sig i hans huvud och vad han tycker om sina handlingar nu efteråt.
Ja, nej, men jag tänkte bara sådär snabbt tipsa också om, den börjar vara ha några år på nacken, men boken Fans av Fredrik Strage, så finns alltså den historia om olika fans till olika artister, och där finns bland annat en jättefin essä om den här Gert van der Graaf eller vad han heter. Aha. Och också om kvinnan som brände upp alltså som stalkar Evert Taube till den så tillvida att hon till och med brände upp deras hus.
Det där är den där negativa sidan, att när det går lite för långt och de blir aggressiva.
Vad är den positiva sidan?
Ja, precis.
Nej, det vill jag komma fram till nu. Och nu men alltså, jag har redan sagt det här. Alltså, det här. Jag är emot stalking, det är fel, det är brottsligt och sådär. Men det finns, vissa element i det som får det att kittla lite till. Och jag vet ni, för första gången i mitt liv så insåg jag att jag ju saknar passion helt och hållet. Alltså att jag, när jag tittar på det här och har läst om stalking nu, så där finns ju ett element av något fint också. Alltså sen innan det går dåligt. Så att det här är en människa som har ett enormt driv, en enorm passion. De vet varför de stiger upp på morgonen. Alltså, tänk att ha sån här drivkraft, att vara så intresserad av någonting. Och jag har aldrig varit det. Och jag blev lite avundsjuk. Först tänkte jag faktiskt att ska jag börja stalka folk? Och nu när det blir veckoslut, att om det är bra väder, att jag skulle få ut på stan.
Har du någon liksom in mind vem du skulle vilja stalka? Om du skulle få välja.
Nej, jag tänkte att jag går ut och börjar titta lite. Om det är bra väder. Eller, vad tycker ni om det här? Jag skulle sätta mig på en sån här parkbänk och läsa en tidning. Och klippa såna här hål framför ögonen.
Gör det.
Men så tänkte jag att jag ska nu inte göra det. Att det är ju lite smaklöst. Men, och sen att jag kan ju inte heller börja förfölja människor. Men det behöver ju inte ens vara människor. Och jag hörde på Alex och Sigge när de pratade om det här baby reindeer. Så var det någon av dem som sa så insiktsfullt att det är inte lite något samma människor som blir stalkers som också gifter sig med Berlinmuren. Alltså något lite samma. Att de har så stark passion och drivkraft att deras kärlek räcker för båda, fast den andra är liksom stum som en mur. Okej, okay, jag ska inte gifta mig kanske nu med någon sak. Men vet ni, och jag vill inte liksom heller, jag skämtar inte helt och hållet. Förstår ni? För jag är inte heller den där typen som blir jättelätt kär. Men det är ju jättepositivt att bli lätt kär. Alltså jag menar inte att man blir lättare än stalker, eller menar jag det? Att man blir lättare än stalker om man också lätt blir kär och har lätt i känslor. Men nu är det ju jättetrist. Alltså så jag skulle borde väcka upp det där att jag skulle ens få lite stalking. Eller vet ni vad? Nu minns jag. När jag var liten i lågstadiet så kom det en ny flicka till vår klass. Jag säger nu hennes namn. Jessica Stoltzman. Hon är nu uppburen journalist här på Yle. Hon kom till vår lilla stad. Och hon hade så fina kläder. Och hon var så spännande. Alltså hon kanske typ kom från Karis, men för oss var det som att hon kom från London.
Paris.
Men det var som att hon kom från yttre rymden eller New York. Och jag minns, vet ni det där, hur det bara, nej, pirrade nu i kroppen. Men vet du, jag ville titta på henne. Jag ville titta, hurdan penal har hon? Hurdan skjorta har hon? Hurdan byxor har hon? Och det var inte bara jag, utan hela klassen. Och vi ville alla se ut som hon och vara som hon, för att hon var som så fin. Det måste ju vara jätteobehagligt för henne, tänker jag nu, om vi alla satt och stirrar på henne under hela lektionen. Jag har inte haft det sen jag gick i lågstadiet.
Nej, men jag kände igen mig i det där. Liksom att jag känner att jag har inte heller som tillräckligt mycket uthållighet för att bli en stalker av någonting. För att även om jag är jätteintresserad av någonting eller jätte liksom tycker att det här är intressant eller den här människan är jättesnygg eller så. Så det liksom blir aldrig mer än sådär, nej, alltså.
Nej, jag skulle också vara jätte... Alltså, jag tycker att det är jobbigt att ringa mina kompisar, för att jag tycker att det är överhuvudtaget allt socialt umgänge är hemskt. Så sen att man ändå skulle liksom hamna och skicka 40 000 e-mail åt någon, så nej, det ser liksom inte att det här händer.
Med de orden, för du sa det där Ellen, uthållighet. Det är det jag skulle vilja ha, lite uthållighet och att man skulle riktigt gå in i någonting och bli besatt. Och jag lovar, jag ska nu inte kanske då bli en stalker och jag vill inte heller att någon stalkar mig. Men något där, vet du, passion. Ah.
Du kan få stalka mig lite, Anna, om du vill.
Ja, precis.
Jag tänker det är också lite status att ha en stalker. Alltså nu ska vi ska vara helt ärliga.
Men vad säger du? Du är nu där i Italien och om... Imorgon så har jag scoutat fram att var exakt du bor. Och sen när du får efter din lilla espresso så är det jag som står i det där kafé och ger den åt dig.
Med en lös mustasch. Då ska jag bli jätteglad.
Nu ska vi prata, tycker jag, om årets, vårens it-bok. Sheena Patel och I'm a fan.
Den går snyggt ihop med ämnet stalking, tycker jag. Men jag har då nyligen läst den här Sheena Patels hyllade debutroman Jag är ett fan, I'm a fan. Har ni läst den?
Nej.
Ja, den var... Ja, jag har lyssnat på den på svenska som ljudbok. Jag försöker här snabbt googla framåt vem var det som läste upp den, för hon var väldigt bra. Fanna, är det Fanna från Raserie, vad heter hon?
Jag tror det. Det skulle inte förvåna mig, för hon har intervjuat henne i Kina när hon var på Sverigebesök här nyligen. För att den här boken kom alltså ut för snart 2 år sedan i England, men den har nyligen kommit ut på svenska. Därför är den aktuell och syns i flödena just nu. Det är en sån här it-bok. Alltså det känns som att speciellt varje vår och varje sommar så finns det ett par sån här böcker som man liksom sådär nonchalant ligger på allas strandhanddukar. Och den här tycker jag har varit en så, det är en kandidat till sommarens it-bok i alla fall. Och eftersom jag är så trendkänslig så vill jag förstås läsa den direkt.
Det är 4,5 timmar lång, den är ganska kort.
Ja, det är också en fördel om man har många mejl att skriva till sin...
Det är ju
den
det,
man
det är ju det.
Eller så hinner man läsa eller lyssna på den här boken också. Mm. Den här boken då handlar, sådär kort sagt... Så handlar det om ett namnlöst jag. Hon har ingen namn i den boken. Och hennes relationer till 2 andra personer som inte heller har namn i den boken. Men det kallas bara för mannen jag vill vara med och kvinnan jag är besatt av. Och den här huvudpersonen, hon har inget namn, men hon är en ung, kvinnlig, brun, aspirerande konstnär i London. Och jag använder ordet brun för att Sheena Patel själv är med i ett skrivkollektiv som heter 4 Brown Girls Who Write. Så jag tänker att det är väl liksom då rätt term att använda. Jag blir alltid sån här. Varför blir man så stel när man ska försöka vara sådär liksom naturligt inkluderande och använda rätt ord?
Ja. Jag älskar dig. Vad du är ljuvlig.
Jag vet inte. Jag försöker bara. Jag försöker mitt bästa, men jag förstår att det inte räcker hela vägen. Anyway. Och hon har då en relation med den här mannen som hon vill vara med. Och mannen hon vill vara med, eller mannen jag vill vara med, är en gift, äldre, framstående och ganska kroniskt otrogen konstnär. Alltså det är ju först och främst och sådär uttalat en romantisk relation med honom hon vill ha. Men han symboliserar ju också på något sätt allting hon aspirerar till i sitt konstnärskap. Eller liksom han har ju en status på många sätt som hon inte har då. Och han i sin tur då har också en annan affär, för som sagt han är lite kroniskt otrogen med kvinnan jag är besatt av. Och kvinnan jag är besatt av, och den här affären så värderar den här mannen väldigt liksom sådär uttalat högre än affären han har med huvudpersonen. Och den här kvinnan jag är besatt av, så hon är en nepo baby turned influencer. Och hon är sådär,
ja,
vi känner igen typen. Hon har liksom, hon är sådär en kvinnligt, sinnligt väsen som liksom tillbringar sin tid med att posta om ekologisk mat och närproducerad keramik och liksom och så är hon såhär jättevacker och jättedyrkad och hon kan do nothing wrong. Och jag tänker ganska mycket på just sån här kanske typ så här Nara Smith eller någon av de här som nu trendar jättehårt. Liksom det är väldigt mycket så där de här rätta biodynamiska ord.
Så du förresten Nara Smith senaste TikTok vart hon my sister was really craving bubblegum so I made her bubblegum from scratch.
Nej men
jag blir också där, vem fan craver bubblegum? Alltså, som ät godis på riktigt.
Jag cravade igår hubba bubba, men då åt jag hubba bubba.
Du lagar inte alltså, från scratch, själen.
Boken handlar ganska mycket om konst, det handlar ganska mycket om liksom klass och ras. Men det handlar också väldigt mycket om hat-scrolling, för att den här influencern då, den här kvinnan jag är besatt av, så huvudpersonen blir alltså besatt av att sådär scrolla hennes konton och så, och också till den grad att hon liksom börjar såhär söka upp var hon bor och vad hon jobbar, alltså lite sådär stalking light. Och den här boken påminner lite om Nora, eller den här, vad heter den, Brinn och slå brinn av Johanna Frid som kom för några år sedan, kommer ni ihåg den?
Ja. Jaha! Nej, det tänkte jag inte alls. Men varför inte? Vet du vad jag tänkte på? No. Lena Andersson, egenmäktigt förfarande.
Åh, oh, den är så bra, faktiskt. Den är så bra. Oh.
Ja.
Den är så
jo,
bra.
Det är liksom en blandning. Ta Lena, den boken, och så Nora Brinn och
Slumrin. Ja, ja.
Mm. Och så börjar vi liksom närma oss någonting. För det, alltså den här Brinn och Slumrin handlade också ganska mycket om hatskrollande. Där är det en tjej som blir besatt av sin pojkväns ex för att hon verkar så perfekt.
Okay.
Och det är också på något sätt de här hatskrollande delarna i den här jag är ett fan-boken som jag njuter mest av att läsa. För att det är både så här roligt och exakt beskrivet, dynamiken mellan den här kvinnan jag är besatt av och hennes fans. Och Shina Patel sa också när hon var med i Babel för några veckor sedan, så sa hon också att hon tyckte om att skriva den här boken för att hon fick skriva allt det hon inte vågar säga som hon tycker på riktigt. Och just i det här också, i den här dynamiken mellan den här huvudpersonen och den här kvinnan jag är besatt av, så lyckas hon också få in det här liksom, lite så här analys om klass, alltså något så här modernt klassamhälle på något sätt. Och det tycker jag är också väldigt snyggt. Så vill jag bara fråga er, hatscrollar ni?
Nej, det gör jag nog inte.
Inte?
Jag är liksom, jag är inte kanske så riktigt tillräckligt intresserad. Eller jag är överhuvudtaget, jag på senaste åren, jag är så jättelite på sociala medier liksom. Och man läser det mer på TikTok, vart det är sådana som man inte känner, så jag vet inte. Nej.
Ja, men är det inte hatscrollande när du sitter och ser på när Nara Smith gör tuggummi från scratch?
Kanske det, man är lite sådär, what the fuck, ja, det är sånt.
Alltså, jag vill säga nej, men... Sen så drog jag, alltså på riktigt nej, men sen så märkte jag, jag scrollade här bland gamla sällskapet avsnitt, det var vi tre, och jag tror till och med att det där avsnittet heter ibland hatscrolla jag smyg och njuter, det heter något sånt, och där hatscrollar vi alla.
Okej, okay. Det är det gamla vi gör inte mer, vi är bättre nu.
Men det är roligt att vi har ändrat oss. Att då hatscrollar vi alla gladeligen och nu gör vi det inte. Eller Ellen, är du igång ännu?
Jag hatscrollar jättemycket. Alltså i perioder.
Jaja.
Men och sällan såna, alltså jag har ett par såna här bekanta som jag lite sådär halvkänner, som jag också är lite sådär in och muttrar för mig själv. Men mest är jag sådär att jag fastnar i någon just på TikTok. Det där är så fittigt, för att när man väl har fastnat så är man sådär, gud, jag måste gå och kolla på alla hennes dumma videor. Nu senast var det någon australiensisk sex worker som berättar om hur hennes typ jobb vardag, och jag fastnar som riktigt det där, och sen så är ju ens algoritm helt förstörd, för sen får du bara också när
precis.
Nej, men också just att jag har varit så här väldigt mycket in på just så där tradwife, så där hatscrollande, och nu är halva min TikTok består bara liksom av just folk som är så där I'm a tradwife, of course I don't take vaccines. Mitt favorithatscrollande är ju när folk är lite dumma, så att de liksom inte riktigt själv förstår hur de liksom, vad de ger uttryck för, och så kan man vara lite för ofta så är det ju liksom när man hatscrollar så kanske man är liksom lite oeldad av avundsjuka, inte alltid, jag är inte avundsjuk på sexarbetare i Australien. Men just när det kanske handlar om sånt som kanske där är det kanske mer bara ren och kär nyfikenhet. Men liksom när det handlar om sånt som kanske ligger lite närmare en själv, som i den här boken, att hon är liksom, att hon, de är båda två liksom och lite på något sätt så där in på samma konstfält, så blir det ju, så då handlar det kanske en, eller ja, det handlar väl ganska mycket om avundsjuka. Och sånt kan jag också, och då är det ju väldigt, väldigt roligt när någon typ stavar fel, för att det gör ju aldrig jag. Nej men alltså, nej, men kanske inte sånt, men liksom skriver någonting som man just kan ta en liten screenshot och, av och vara sådär, vet du vad hon är dum, ser du vad hon har skrivit här nu? Alltså det är någonting, jag vet, säger inte att det är någonting jag rekommenderar, man mår säkert mycket bättre om man inte gör det här, men jag är inte en bättre människa än så.
Snabb fråga. Tror ni att andra finlandssvenska poddar hatlyssnar på oss just nu?
Helt säkert.
Alltså att politiken lyssnar.
Finns det andra finlandssvenska poddar?
Förlåt. Ted och Kai sitter och lyssnar och säger, det där är skit, vi är så mycket bättre. Och det är sant, de är...
Så skicka, det är faktiskt att skicka de ljudklipp av oss till varandra.
Ja, precis. Så. Gud, så de är pinsamma.
Men jag tänker ganska mycket på det här med avundsjuka, för att när jag läste den här boken, jag var ganska skeptisk till att börja läsa den här boken på sätt och vis, även om det är en it-bok och jag vill vara with the it-girls. Men kanske just därför också, för att läsa den blev nästan som att hatskrolla i sig själv. För att flera gånger som under tiden som jag läste den här boken, så tänkte jag som sådär lite bittert att det här skulle jag ha kunnat skriva om jag bara fick chansen. Men alltså lite sådär att den här Sheena Patels tankar om influencers och deras makt och hur det liksom, ja, vad det spelar för roll i dagens samhälle. Det är så självklara och så enkelt uttryckta att jag blir nästan sådär som säker på att jag har läst det här någonstans förr, eller jag har åtminstone tänkt det här själv eller skrivit det själv i min blogg eller, alltså, ja, men det är som så självklart det hon skriver, och jag försöker som inte anklaga henne för plagiat, det är en förtäckt komplimang om någonting, för boken är bra, men någonting stör mig ändå med den, och dels är det väl kanske den här avundsjukan att jag inbillar mig på något sätt att det här skulle jag ha kunnat skriva, alltså varför har det här blivit nu så hypat, alltså så här, jag skulle inte ha kunnat skriva det här, herregud.
Men det är ju normalt att man känner sådär, det är ju, jag menar.
Ja, men sen är det också att det på något sätt är som så exakt designad, just som det här jag säger, att det är som så självklart, att det känns som så, ja, äntligen någon som uttrycker det här som vi alla känner, och jag vet inte om vi alla känner det, men ja, men att den är så exakt designad för mig och min generation, alltså lite på samma sätt som Sally Rooney är, som författare, att det är liksom så, det är så otroligt snyggt och det är så smart och det är så, det är liksom, det erbjuder lite sådär djupa tankar och catchy citat, och men det tappar som aldrig underhållningsvärde. Det är också någonting med det här med att såhär djupsinne och livsfilosofi är inte bara för de här bildade, utan för dem som har liksom attention span längre än ett TikTok-klipp. Ett slags bevis på att man kan slänga sig med moderna och populärkulturella referenser och prata om Britney och Carl Jung i samma andetag, och det är liksom inga problem. Alltså, det är en slags respektlöshet inför det gamla, det manliga och det vita. Och det, alltså, och jag vet inte varför det här stör mig, för jag sympatiserar ju med allt det här egentligen, men det stör mig ändå. Jag har som inte riktigt analyserat färdigt det, men, det är no- men jag tror att det, om jag ska riktigt koka ner det, så tror jag att det är avundsjuka.
Saknas det respekt för det gamla och det vita och det manliga?
Jag tycker det.
Saknar?
Alltså, nej men inte i samhället generellt. Alltså, det är inte det jag pratar om, utan i den här, de här nya it-girlsen och deras böcker.
Men det är ganska... det är ganska fräscht.
Och jag säger ju det. Jag sympatiserar ju med det. Men varför stör det mig då?
Jag vet inte, alltså jag måste säga att det, när jag lyssnade på det, det var väldigt njutbart, och det var ju Fanna då Norrby som läste, hon läste den helt perfekt med sån här lite avsmak i rösten, och det där, jag njöt väldigt mycket av det, så jag rekommenderar, den här kommer nu 3/5 på svenska, men jag kände mig omåttligt smutsig, det var som att jag var och rota i någon sopor, eller gick igenom någon smutstvätt. Och riktigt dofta dit in i smutstvätten. Så jag kände mig nog jätteskitig.
Alltså, ni har nog sålt den här boken totalt, men jag ska börja lyssna på den genast efter att vi har podden.
Ja, den är bra. Jag tycker man ska läsa den. Jag tycker att den är rolig och den är liksom smart och den är snabb och catchy. Men det är någonting... Jag vet inte. Det är kanske det att det blir liksom... Ja, när det blir liksom lite sådär för tydligt att det är riktat mot mig och inte mig personligen, men mig och min hjärta. Alltså jag förstår ni alls vad jag menar.
Ja, jag är nästan böjd att uppmuntra dig nästan att skriva en liten fräck kommentar på Goodreads.
Nej, men jag kan inte använda Goodreads för att på tal om hatscrolling och stalking. Nej, men för att jag en gång var sådär, hittade mig själv typ så att för 3 timmar senare in på någon tjej på Facebook som hade gett någon av mina böcker en kärna. Och så hade jag kollat igenom alla hennes bilder och allting, och så var jag bara sådär, men det här, jag kan inte hantera det här. Så jag är inte på Goodreads.
Jag missförstår det nu med flit, eller? Men att om vi nu, någon längtar efter vita upphöjda män, så kanske vi börjar närma oss det nu, för vi har ännu ett jättefint tema, nämligen kristendom.
Halleluja!
Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jag har funderat på att varför kristendomen är pop igen. Jag hittar flera exempel, vissa är mer otippade än andra, på att kristendomen är pop just nu. Jag ska presentera min kristna research snart, men innan det så ska jag lite kort dyka in i min egen religiösa bakgrund, eller kanske då snarare bristen på den. Men allra först några ord av en av historiens mest kända ateister, filosofen och matematikern Bertrand Russell. Grym män tror på en grym gud och använder sin tro för att ursäkta sin grymhet. Endast goda män tror på en god gud, och det skulle vara goda i alla fall. Ett av mina tidigaste minnen är att jag är hos mina farföräldrar och min farbrors fru Britta tittar på gudstjänst på tv, och jag är kanske 5 och jag frågar av henne att varför tittar du på det där? Det där är bara tråkigt och gud finns inte. Och det blev dålig stämning och mina föräldrar skämdes. Min mamma var rätt så troende, pappa är väl agnostiker, men vi har alltid haft hemma sådär att alla får vara vad de vill. Och min mamma poängterar alltid att folk måste själv hitta sin tro, att vad det än är. Och man ska aldrig truga sin tro på någon. Och jag tycker att det är en ganska bra grund, för även om jag själv är ateist så försöker jag respektera allas individuella tankar mer än när jag var 5. Och de flesta av mina närmaste vänner är ateister. En är ortodox, en annan är mormon. Och jag känner att vi har nog ändå mer gemensamt än skillnad där, trots våra radikalt annorlunda tankar om tro och ibland politik. Jag ville inte föra till skribbalägre, eller som min före detta kollega kallade crucifixion camp. Men pappa sa att man får alltid jättemycket pengar sen av släktingarna. Och det var kumpa ja, my lord. Och jag känner Jesus ande i mig. Jag tyckte att det var så otroligt pinsamt. Men pappa hade helt rätt. Jag fick sjukt mycket pengar. Och jag kunde köpa en ny fin cykel. Så det var väl en sån bra lärdom i att pengar och religion går hand i hand. För visste ni att Kris Jenner har en egen kyrka, California Community Church, som hon och de andra i klanen Kardashian typ aldrig ens går till, men de använder den för att slippa betala skatter. Hon har alltså en egen kyrka som alla i familjen sen betalar kyrkoskatt till från sina otaliga businessar, och på det sättet förtjänar de mycket mer, för i USA behöver en kyrka inte betala skatter. Det är helt genius. Så det här, ja, sånt. Men anywho, det var en artikel någon vecka sedan i Hesaren att skribbalägren i Kallio är så populära nu att alla inte ens ryms med. Och i den här artikeln så spekulerades då att de flesta tonåringars föräldrar inte hör till kyrkan och barnen vill revolt, eller de helt enkelt saknar socialt umgänge och ett ställe vart de kan träffa andra i sin ålder in real life. Har ni gått på skribbalägren? Var det huvud meningen?
Ja, jag har gått, inte så mycket av tro, men av alla andra gör ju det.
Jag gick, men jag tyckte inte om att gå. Och man måste gå 10 gånger i kyrkan för att bli konfirmerad. Ja. Men jag kom på det bästa tricket med min kompis, att vi får på bröllop. Så vi kunde få en hel lördag och få på 6 bröllop efter varandra. Och efter varje det där bröllop så det var ofta ny präst, så fick man namn i den här boken. Och sen var vi ännu sådär lite sexigt klädda. Alltså, så satt vi alltid på den där mannens sida.
Förtappade själar.
Jag älskar det här.
Förlåt, jättefräckt, men så gjorde vi. Vi tänkte att vi ska vara sådana mystery women. Men vi var ju 14 år, så det var ju liksom jätteosmakligt.
Det att kyrkan som ju till sin natur är ganska konservativ och ännu på 00-talet var ganska negativt inställd till sexuella minoriteter och kvinnliga präster var säkert en jättestor orsak till varför folk inte ville ha med kyrkan att göra. Och det här har ju dock ändrats åtminstone i Norden. Min granne är faktiskt en av Finlands första kvinnliga präster och jag vet att hennes församling är jättepositivt inställd till LGBT. Så det här kan ju också förklara varför mer ungdomar i Finland känner att de vill och kan gå med i kyrkan igen.
Ja, nu glömmer du bort att här rapporterar jag ju från Österbotten trots att jag sitter här i Italien, men jag kan ju säga att det inte... När du säger att det har ändrat i hela Norden så vill jag ändå
sätta okej, upp men, hur, ja, men berätta. Hur är liksom attityden då där?
Ja, nej, men det är ju väldigt varierande. Nu har det också ändrat i Österbotten. Inte ska jag låtsas som något annat. Men faktum kvarstår att alltså jag hör inte kyrkan till exempel. Jag skrev
nej, precis.
När det var det här jättepoppis med det här Eroa Kirkosta för, vad är det, blir det nu då 15-20 år?
Ja, något sånt.
Jag har funderat på att skriva in mig igen för att jag tycker inte att det är helt självklart att inte tillhöra längre, men jag kan inte riktigt göra det för att jag upplever att församlingarna runt omkring mig har så pass andra värderingar än jo, vad jag har.
Och nu är det ju helt vidrigt, om du har läst Katsos och Katarina Salos bok som hon där berättade, hon just om sin uppväxt och hur otroligt viktiga de var. Liksom. Ja, så det är nog näst som man förstår nog jättebra liksom, för kristendomen verkligen inte har varit så pop. Men så det är fortfarande då liksom att det är
i vissa läger, inte överallt förstås. Men nog är det, alltså det är ju liksom en... Det behöver vi ju försköna dig i onödan heller.
Nej, verkligen
inte. Jag vet inte vad jag blir mest störd på. Folk som pratar om att Österbotten aldrig ändras och så har man inte bott här på 30 år. Eller folk som tror att allt har ändrats. Jag vet, jag tycker bara... Det är ett ganska sårigt ämne här i Österbotten, säger jag, och sitter i Italien. Men, ja...
Jag hör till kyrkan för jag älskar att betala kyrkoskatt för att en stor del eller en del går till diakonin och det tycker jag är otroligt viktigt. Speciellt nu när det är så många som på riktigt, man får inte någon annanstans hjälp ifrån så diakonin kan kanske hjälpa där.
Men nu har då liksom så här rätt oväntat trend ploppat upp, det vill säga att ateister hittar Gud. Och journalisten och mediepersonligheten Thomas Enbuske har blivit troende. Och han höll till och med en predikan i Åbo kyrka. Och Thomas har ju ganska länge varit en uttalad ateist, så jag var nog lite så här, what the fuck? Men sen är jag inte liksom heller egentligen så där jätteöverraskad. För han har ganska öppet pratat om sina mentala problem och han har betett sig dåligt mot andra. Det tycker han alltså själv. Och jag kan ju förstå att hur det kan kännas bra att känna att man blir förlåten för sina synder istället för att man bara gråter i duschen. Men det här, Thomas, om du lyssnar
de
på det här...
Det
är de alternativen. Men Thomas, om du lyssnar på det här, så sen när du startar din egen kyrka eller Chris Jenner så designar jag sen brand åt dig och har idéer.
Jag tycker ju om att bli överraskad. Jag blev väldigt överraskad av Thomas. Och sen kan jag också se att hur väl han passar. Han har den här, om man pratar om nådegåvor. Jag har levt väldigt nära riktigt kristna människor. Så den här, min absolut bästa vän är kristen. Och vad var det här för en point? Ja, det är liksom, vi får vara som vi är.
Och
det
där,
jag var nog förvånad över Thomas och... Jag tänkte alltså först att är det här en sån här publicity stunt, att men det var det nog inte.
Nej. Min första tanke var liksom så att du startar en egen kult, nice. Och sen är kanske ännu lite mer otippad nybliven kristen Russell Brand. Komikern och skådisen som ju har en så här riktigt obehaglig YouTube-kanal som är sån som New Age och konspirationsteorier och anti-vax och kärnvapenlaboratorium i Ukraina och annat nonsens. Men alltså han har då deklarerat någon vecka sedan att han har hittat Gud också och han har blivit döpt. Och det är så lämpligt tajmat att flera kvinnor har anklagat honom för sexuellt ofredande.
Måste man alltid ha en enorm kris för att sen först bli kristen?
Ja,
kan man bli kristen ändå?
Alltså det är väl inget det finns väl inget fel i att bli kristen. Det är ju bara det att man kan inte heller absolut säga att det är rätt att bli kristen. Att det ska på något sätt vara lösningen på en massa problem. Jag tror ju inte att Russell Brand är ett mindre skitstövel bara för att han liksom har stämplat Gud på sina papper.
Nej, verkligen inte.
Och jag tror inte heller att man... Ja, kanske man kan må sig bättre. Jag tror att du kan bli frälst och så är allting bra. Så funkar det nog inte. Det betyder inte att man slipper jobba med sig själv. Och det tror jag nog att alla människor som har vett i skallen fattar, men det kanske är en Russell Brand.
Men ja, så det här är just liksom det här att får man mera pondus och förtroende i samhället om man är troende. För att är till exempel Donald Trump som nu har börjat sälja en egen bibel, the God bless the USA Bible, är han liksom på riktigt jättetroende eller är det bara ett sätt att fiska röster i konservativa USA? Sen jag har också själv märkt att jag är lite så här ateist undercover, för jag har alltid guldkors runt halsen. Och det är inte för att jag är troende, utan det är för att det var min mammas guldkors som hon alltid använde och den påminner mig om henne. Men jag märker liksom jätteofta att gamlingar kan bli jätterädda när de ser mig, för att jag är jättetatuerad och jag ser alltid jättesur ut. Men sen när de ser att jag har det här korset runt halsen, så man riktigt känner hur den pustar ut. Så det är kanske de bara, den här.
Det var en Hillsong människa.
Precis. Inga problem. Hon har kanske mördat någon, men hon har hittat Gud i fängelse. Det är helt lugnt.
Men vet du, med det där korsebiffen, det var intressant att du sa det, för att jag tror alltid om folk bär ett kors, så tänker jag speciellt i Finland, inte i USA, för att det tron är liksom lite annorlunda, korset används lite annorlunda där. Men om jag ser någon med kors här, så utgår jag nog från att den är ganska starkt troende.
Ja.
Och kanske ännu mer om man har iktus på sin bil.
Precis. Men ja, med ateistikonen Richard Dawkins, som tillsammans med Sam Harris, Christopher Hitchens och Daniel Dennett döptes till The Four Horsemen of Atheism och starkt påverkat att folk blev ateister på 2000-talet, har sagt att även om han inte tror på Gud, så är han en kulturell kristen och identifierar sig mer med kristendomen än med till exempel islam. Och megaäcklig Andrew Tate har förresten just konverterat från ateism till islam, så det är kanske inte så där jättebra reklam för dem. Det fick mig att liksom fundera på det här, att är kristendomens uppsving också ett svar på att islam breder ut sig och många är jätteoroliga för att islam ska ta över, och att då att bli kristen är ett sätt att sätta foten ner utan att bli anklagad för att vara islamofob eller rasist. Så att liksom, till exempel i Sverige kommer det att vara ett uppsving av kristendom där, för att man är så att det här är det enda vi kan göra.
Bra analys förresten. Alltså, men sen så tänker jag också på det här att Jordan Peterson, när du pratar om Andrew Tate, så han fick ju också ett uppvaknande vid något skede, åtminstone
just det.
Starkt kristen.
Men just att tradwife trendar och sen att unga män söker sig till religion för att de vill ha just de här konservativa könsrollerna. Eller sen liksom ännu värre har jag funderat på det här, att kan det vara sådär att det är så dåliga ekonomiska tider att kvinnor är liksom sådär att jag kan bli tradwife, så liksom behöver jag inte hitta något jobb för att jag hittar inte något jobb, och vilket ju är en hemsk idé. Liksom så här, don't do it. Det som kanske också påverkar är att jag vet inte, men diktaturer som till exempel Sovjetunionen och Nordkorea, så de har ju en tendens att vara ateiststater eftersom regimen vill att folk ska avguda landets ledare. Så kan det här ha något med kristendomens plötsliga popularitet också att göra? För att en annan känd ateist, Ayan Hirsi Ali, hon är född muslim, senare ateist, kritisk mot islam. Så hon konverterade till kristendomen i november 2023, och hon säger att ateism inte kan utrusta oss för civilisationernas krig. Västvärlden hotas av återuppståndelsen av stormaktsauktoritarism och expansionism i form av det kinesiska kommunistpartiet och Putins Ryssland, som hotar att mobilisera en stor befolkning mot västvärlden. Mot sådana hot är sekulär tillvägagångssätt, oavsett om det är argument, teknologier eller militärmakt, enligt hennes uppfattning helt klart otillräckliga. Jag håller inte helt med henne här, för jag tycker inte att det att du är troende eller inte påverkar på din vilja att försvara fosterlandet eller din egen kultur. Tvärtom kan jag ofta bli sjukt irriterad på folk som tycker att thoughts and prayers räcker, men sen behöver man liksom inte göra något mer. Men sen å andra sidan så det kan ju kännas mindre farligt att gå ut i krig om man tror på en himmel och således inte lika rädd för döden som vi som vet att vi bara blir kompost. Men för att citera Bertrand igen. Bertrand är liksom min guy of the day. Det enda som kan rädda mänskligheten är att vi jobbar tillsammans.
Det håller jag med om. Jag tänker också att det liksom, att när det är kristider, så dels det att konservativa världen definitivt inte bara är på uppsving, utan det är ju liksom in full bloom. Och
precis.
Det är ju kanske baksidan, i alla fall från mitt perspektiv sett. Men samtidigt så är det ju också liksom, det som är problem, eller liksom problem med det som är jobbigt med den här liksom tradwife-grejen till exempel, är att jag inte helt kan liksom avskriva det. Jag menar, jag är absolut inte för att mannen ska vara den som, alltså, jag är inte för hela den grejen, den här liksom feminismen hade fel grejen, men jag är kanske för grejen med att liksom, ja, men vi kanske ska jobba lite mindre allihopa, vi kanske ska liksom så här, fokusera på lite så här, trevligare saker än att bara vara så där. Alltså det är ju det, och jag tänker att det liksom hör ihop att man dels konservativa världen då, oroliga tider, att man liksom saknar det som faktiskt är fint, som liksom en församling eller en religiös gemenskap kan ge, är ju just liksom gemenskap, någon slags tro på att man liksom, att man är en del av någonting större, alltså, och också bara som ett liksom ett utrymme för andliga samtal. No offense nu ateisterna i men jag tycker ju också att det finns ingenting mer irriterande än en jätteövertygad ateist som inte liksom ger utrymme för någonting svävande. Det tycker jag är fantasilöst.
Men det där är just det liksom, att vad du än tror på, så du ska inte liksom trampa på andra, du ska inte truga din tro åt andra. Det är liksom det värsta som finns. Och det kan också kanske vara det att varför man har upplevt kristendomen så negativt, för att det känns också sådär att det är så att nu ska du tro på det här är det enda rätta, om du inte är en av oss så hatar vi dig. Jag kommer ihåg, jag hade helt glömt det här. Det här är jättelänge sedan, säkert 25 år sedan, jag bodde på Runebergsgatan i Töle. Och en kväll är min granne kom liksom och ringa på dörrklockan och liksom det där klassiska mittben och svart pol och stort kors och sen så står hon där och hoppas att hjälp, öppna dörren. Och sen så hon trottar in ett brev åt mig och sen så hon då skriver där att jag har sett hur du kommer hem från krogen jättesent på kvällen och du lyssnar ofta på rockmusik och det är nog inte alls bra för dig att joina oss, så kan vi rädda dig. Och jag sa att Nej.
Du har alltså haft en stalker, Biffen. Du har haft en stalker.
Ja, men det var bara den där ena gången. Sen när jag inte svarade åt henne, så jag menar, det var liksom, hon fattade att ge upp. Kommer ni ihåg i South Park när Cartman är liksom så att nu ska vi förtjäna pengar? Och sen så det här grundade med ett kristet rockband och spelar på arenor. Och liksom, det var så fantastiskt. Så det är liksom kanske det som jag tänker på när jag tänker på kristendom. Och så tänker jag på Cartman som sjunger om Jesus.
Älskade vänner, vi ses i kyrkan.